Anders Widmark, välkommen till Fritankens podd.
Tack så hjärtligt.
Vi ska väl ha full disclosure här och säga direkt att vi har ju känt varandra i väldigt många år. Men du har aldrig gästat den här podden förut, och jag tycker det är väldigt kul att du gör det, därför att vi har ju ganska ofta vetenskapspersoner, forskare och så vidare, filosofer och sådär, men har inte haft så mycket inom ditt skrå. Du är ju jazzpianist, kompositör, artist, konstnärligt skapande person. Och så många gäster har vi inte haft inom det skrået. Så därför är jag väldigt glad att du är här.
Ja, men vad kul.
Anders, du har ju gjort väldigt mycket skivor inom ganska många olika musikaliska genrer. Men jag vill ändå någonstans börja från början. Jag tror att de flesta människor som känner till dig ser ju dig som, ja, utan tvekan en av Sveriges främsta jazzpianister. Hur började det där? Hur gammal var du när du började spela piano?
Jag började spela på en träbänk där radion stod på innan jag hade ett piano. Så jag låtsades att jag spelade piano när jag var 6 år. Och då var ett program som leddes av Ivan Renliden som heter Klapp och Klang.
Just det.
Jag fick nyligen en Facebook-förfrågan som jag tackade ja till Ivan.
Lever han fortfarande?
Ja, det måste han göra. Som jag fick det. Om jag inte säger fel nu, men det tror jag.
Okej. Okay. Det var roligt. Vet du, jag måste faktiskt berätta. När jag var 7-8 år, så var jag med i Ivan Renlidens tv-program.
Menar du?
Ja, han satt vid flygen och vi var en sån här barnkör.
Ja,
det är min mycket korta karriär som sångare, helt enkelt.
Ja, ja.
Det var i 7-årsåldern i Ivan Renlidens tv-program. Men han inspirerade alltså dig att börja låtsas spela piano då?
Det stämmer bra. Och sen så gick jag över, då hade vi ännu inget piano, då gick jag över till en, vad heter det, puff. Det var någon slags rund lädermöbel i alla fall som man satt på 60-talet. Mm. Och då hade jag ett par leksakspinnar och då låtsades jag att jag var typ Ringo Starr. Sen okay. Sydde mamma ihop ett piano och då hade vi ett piano i vardagsrummet. Och då kom det en komiker och skådespelare som heter Ola Andersson som min pappa samarbetade med, och då fick jag uppleva livemusik i realtid.
Mm.
Och att se någon som var väldigt bra på att spela piano var väldigt inspirerande. Mm. En annan sån erfarenhet var när jag såg bröderna Marx, och då var det Chico som spelade med massa barn något klassiskt stycke, så körde han sitt apelsintrick. Men det är viktigt att få uppleva musik live när man är liten och förstår vad musik innebär i realtid.
Mm. Dina föräldrar då, vad gjorde de liksom inom, hade de en musikalisk ådra?
Pappa hade en musikalisk ådra. Han lärde mig spela blues, men han var amatörmusiker, annars var han gymnasielärare i språk. Min mamma, hon var scenograf och rekvisitör och lite så, och sjöng i sin ungdom, men annars så var de inte några professionella utövare av musik så, utan, men det är klart jag lärde mig någonting. Och de var liksom konstnärligt lagda och uppmuntrade musik.
Men din pappa spelade ändå piano lite grann?
Nej, ingen piano, bara lite kontrabas.
Jaha, okej. Men jag antar att du ändå fick någon slags musikalisk inspiration av din pappa då kanske?
Ja, lite grann. Mm. Men jag blir både hämmad och inspirerad som man blir av sina pappor.
Okej.
Okay, skrämd.
Är det så?
Emellanåt.
Jag måste tänka på det med min son, inser jag. Men när satt du vid ett riktigt piano första gången?
Ja, det var ju när mamma hade sytt ihop det här då. Sytt ihop innebär att hon jobbar extra för att vi skulle ha råd att köpa ett piano.
Okay.
Och hur gammal är jag då? Då är jag väl 8. Och sen började ju kommunala musikskolan. Då får jag Ebba Svedelius, sedermera Staffan Sjöholm som pianolärare.
Mm.
Det blir lite Mozart och det blir lite, man börjar med Agnes Stig som alla andra svenskar gjorde.
Mm-hmm.
Så gick det vidare till jazzimprovisation. Jag började väldigt tidigt som jag nämnt med bluesen, och improvisationen var väsentlig för mig tidig. Och så jag blev ju trött på jazz när jag var 19-20 år, för då hade jag på något sätt haft mina emotionella kickar på Herbie Hancock och Keith Jarrett,
mm,
Polarpristagaren i musik.
Mm, just det.
gick jag över och lyssnade lite på Errol Garner. Så nu hade jag fått några av mina inspirationskällor.
Ja, för det vill jag fråga om också. Men där är några av dem i alla fall.
Ja, och den här svarta...
Keith Jarrett kommer jag ju ihåg, den live-plattan. Han...
Köln konsert var den mest kända.
Ja, den har jag lyssnat på mycket. Ja.
Inspirerad av Ramsey Lewis också, som en soul. När man tog liksom soulen, det var lite som Ray Charles gjorde, som tog den sakrala svarta musiken men gjorde soulmusik av det.
Mm.
Den typen av artister var jag väldigt influerad av. Mm. Sen kom jag in på Jimi Hendrix, som jag fortfarande har som en av mina största idoler.
Mm.
Jag tycker att hans impact på jazzen, eller på musiken och populärmusik, kulturen är oerhört betydelsefull, och han hade ett personligt uttryck, en, kanske en liten sångröst, men hans musik är tidlös.
Det är intressant, för att han var ju virtuos på ett helt annat instrument än piano, nämligen elgitarr. Men det spelar kanske ingen roll.
Nej, jag vet inte hur virtuos han var, men han var däremot väldigt uttrycksfull och han hade ju ett speciellt sound.
Mm. Mm.
Nej, det spelar ingen roll. Pianot alltid egentligen, jag har aldrig varit så intresserad av själva pianot eller pianomärken. Jag har mest varit intresserad av musiken som berättelse och de känslor som musiken kan väcka.
Mm. Men kommunala musikskolan, säger du, var viktig för dig ändå?
Ja, det kanske jag inte tyckte då, men det är klart att den var. Mm. Kanske i synnerhet mitt möte med Staffan Sjöholm, som jag sedan började spela med. Som också var kontrabas och i viss mån pianist. För han lärde mig viss teoretisk grund.
För att jag tänker, det finns ju mycket liksom sägningar om kommunala musikskolan, att den har liksom banat väg för många svenska artister. Så här, samtidigt som den ju kan uppfattas som lite tråkig på något sätt, och
men jag skulle säga att nu heter det ju kulturskolan, men tråkigheten ligger ju, allting man lär sig är ju ganska tråkigt, och det är ju därför många ångrar sig, och varför fortsätter jag inte att spela det och det instrumentet, och det är ju ofta för att man ger upp, för det är lite tråkigt, man måste komma över en puckel.
Ja, min egen erfarenhet av det där är ju, när jag var 15 år så gick jag också på någon kommunal musikskola och höll på med klassisk gitarr. Och jag hade en fantastisk lärare som ganska snabbt förstod att jag inte ville spela Tarega eller Fernando Sor, för att det var inte min grej, utan jag ville spela David Bowie liksom. Och då frågade han mig så här, ja men okej, vilken låt vill du spela då på klassisk gitarr? Ja men Life on Mars, sa jag. Och då kom han tillbaka nästa vecka och hade gjort ett arrangemang för klassisk gitarr av Life on Mars. Så att jag fick ju fortfarande öva på att spela liksom klassisk gitarr, så att säga, med de fingergrepp som det innebär. Men den låten som jag ville spela.
Jag tror det är en utmärkt pedagogik, och om man får göra någonting som är kul i praktiken, så kommer man komma fram till de här pucklarna, de här musikaliska lösningarna. Det är väldigt viktigt att man gör det, att det blir lustbetonat.
Mm. Precis, precis. Och det menar jag att man kanske missar lite grann i den allmänna.
Det tror jag är väldigt individuellt, så att säga.
Ja, ja, exakt. Det hänger mycket på läraren helt enkelt.
Säkert.
Som egentligen alla lärare i skolan, oavsett ämne, så handlar det ju om att entusiasmera och liksom skapa en lust i lärandet. Annars funkar det inte.
Oh ja.
Ja. Men du... sen kom du väl till en punkt, om jag har förstått det rätt, när du faktiskt blev verkligen passionerat besatt av pianospel. Du övade många timmar om dagen, eller hur?
Jo, men jag hade en sån period i alla fall. Adam, som jag hade ett band med, undrar om han hette Johansson kanske. Ja, vi var ett gäng i Uppsala i alla fall som spelade. Han hade varit i USA och studerat på något jazzuniversitet. Och han gav mig nycklarna till det här med olika tonarter. Jag knäckte liksom koden för... Mm. Hur musikens struktur är uppbyggd.
Hur gammal var du då?
Hur gammal kan jag vara? 19 kanske. Mm. Och det var intressant. Det har jag alltid haft nytta av. Liksom. Tonarter och skalor. De som nu vet vad det är.
Mm.
Det blev inte så hemligt längre.
Nej.
Utan det blev egentligen... tonarterna och skalorna hängde ihop, sammansmälte, blev en enhet. Så att jag knäckte någon slags kod som gjorde att det gick vidare, att jag kunde gå vidare.
Och då övade du många timmar om dagen, eller?
Ja, i början så var jag ganska duktig på att öva. Så det där har gått periodvis sen.
Men det var alltså ändå när du var i övre tonåren som det låter? Inte när du var litet barn alltså, att du övade många timmar om dagen?
Nej, då gjorde jag inte det. Men då använde jag nog piano som tillflyktsort, tror jag. Jag tror musiken var en tröst för mig också. Musiken hade ett terapeutiskt syfte.
I vilken ålder talar du om nu?
Ja, det var väl, mina föräldrar skilde sig när jag var 9, så när jag var 10 och 11, då hade vi ju pianot hemma. Mm. Då vet jag att jag spelade mycket. Men när man var själv hemma och sådär så kunde jag sitta och spela mycket. Man behöver ju egentligen inte ha de här teoretiska kunskaperna för att spela och ha glädje av musik. Jag spelade ju ändå, jag skrev melodier, jag skrev...
Och du var ensam barn då också?
Nej, jag hade min syster också.
Var hon där då?
Hon är ju, vad är hon, 6 år äldre än jag.
Ja.
Sedermera flyttade hon ju ut då, men jag bodde hos pappa. Och då minns jag
det, men hon var hemma då fortfarande, så att säga.
Ja, just det, och sen flög hon ut någon gång vid 17 års åldern. Mm. Men musiken var viktigt. Och musiken var också förknippad med kärlek. Jag kommer ihåg att jag satt på kvällen och drömde om Karin Larsson som gick i min klass.
Ja,
okay. Och så lyssnade jag på...
Som du var kär i alltså?
Jag var kär i henne. Och då spelade... Ja, då hade vi en sån här kvartstumsbandspelare hemma som jag spelade in från radio och lite sådär. Och då satt jag där och drömde om Karin eller Eva eller någon annan. Och så såg jag inre bilder, så det spelades upp lite som kortfilmer i huvudet på mig. Mm. Och det där var en viktig liksom, liten plats, en liten tillflyktsort.
Mm, jag förstår. När man hör dig spela piano, tycker jag i alla fall, så upplever jag att du har ett väldigt personligt, så att säga, anslag på, alltså anslag i bokstavlig mening på själva pianotangenterna. Alltså det hörs att det är du som spelar jämfört med många andra pianister. Håller du med mig om det? Och i så fall, var kommer det ifrån? Vad är det för någonting?
Det är många som säger det. Att jag hörde dig på radio innan de hade presenterat ditt namn. Jag har lite svårt att säga var det kommer ifrån. Men jag tror att det har att göra med den musikaliska berättelsen. Mm. För att när jag tar mig an ett stycke, och då talar vi inte med ord till, det är ingen som sjunger till, utan att du bara spelar.
Mm.
Så känner jag ändå att jag bär på en berättelse, att jag vill förmedla någonting. Berättelsen kanske inte är så konkret, den kan vara intuitiv. Men den är ändå, jag vill förmedla en känsla inför mig själv. Och i den privata drivkraften så når det ut till lyssnaren.
Mm. Men det där är verkligen intressant. Alltså jag upplever att du har ett väldigt, väldigt karaktäristiskt sätt att spela, så att säga. Tycker jag i alla fall. Men du har ju gjort ganska många plattor genom åren med väldigt, väldigt olika musikaliska genrer. Alltså jag tänker på, du gjorde ju en skiva där du tolkar svenska salmer i en slags jazzversioner. Det är ju lite, man tänker lite på Jan Johansson, eller hur?
Ja, det var många som gjorde så. Skivbolaget i Maj Kasa valde också att lansera den skivan och så. Jag kommer ihåg att jag blev övertalad. Jag var väldigt skeptisk mot att göra salmskivan. Jag tyckte det lät lite mossigt och sådär. Men sen ledde ju det. Men jag la mig i händerna på dem och satte mitt förtroende för det. Och till dem. Och det ledde ju till en någon slags succé.
Mm.
Och jag minns att ett år hade vi 100 konserter och vi var nere på Hultsfredsfestivalen, och det stod headbangers i publiken och vi spelade salmer.
Det är ganska häftigt, onekligen. Jo, men jag minns ju den plattan jätteväl. Den blomstertid nu kommer, som du gör i en helt otrolig jazzversion, eller hur? Den är med där, va?
Ja, inte just den plattan, den är med på visor, men i denna ljuva sommartid och en väldig grönska har vi med på Hans Ymertiv och salmer.
Ja, just det. Ja, nåväl. Men sen gjorde du ju också en platta med 1500-talsmusik, va? Har jag rätt?
Ja, det var också koraler och det var liksom en fortsättning. Jag minns att Einar, ansvarig på IMAI, Kjell Andersson, ville att jag skulle göra en fortsättning. Nu skedde detta på Universal Music istället, men en av de första skivorna jag gjorde då, den första var Carmen, en operatolkning.
Just det.
Men sen kom hymn och det var framförallt 1500-tals koraler. Mm. För de var så pass rena och i sin struktur så att jag... det var en ganska tuff uppgift ändå att lösa det.
Mm. Ja, nej, men den är också fantastisk tycker jag. Alltså om man går till klassiska kompositörer och pianister, vilka är dina stora liksom inspiratörer där? Är det liksom Bach eller är det Beethoven eller Chopin eller Liszt eller vad har du för
alla tre de första du nämnde. Om vi återgår till kommunala musikskolan som det hette på den tiden, så var Chopin någonting som bland det första jag spelade. Men rent de stora musikaliska kickarna, jag kommer ihåg Beethovens femma, den andra satsen i det stycket. Och så vidare.
Mm.
Var en stor musikalisk upplevelse. Också som det här, man hittar ett rum för den privata sfären. Så Beethoven gick jag igång på. Minns jag inte den tredje du sa, men vi nämnde Chopin och
Liszt.
Ja, men jag är inte Liszt, jag har inte så nära relation till. Mm. Men Bach, framförallt hans arrangemang av, i vissa fall när jag gjorde skivan Hymn som var för solopiano, så studerade jag ett antal körverk av Bach där han själv hade inspirerats av äldre tiders koraler. Mm. Och kyrkomusik. Och sen så tittade jag på de körarrangemangen och så gjorde jag om dem själv. Så det är liksom att man transformerar musik om och om igen från århundraden till århundraden. Mm. Nya personer kommer till och jag försökte göra min egen tolkning. Och då gick jag kanske i några fall från Bachs tolkning och så gjorde jag om den.
Mm, mm. Mozart, har han betytt någonting?
Var ett av de stycken jag lärde mig. Jo, men han har betytt mycket. I synnerhet i mina drömmar om Eva när jag var liten så lyssnade jag på Mozart. Jag har inte spelat så ruskigt mycket Mozart. Mera Chopin.
Mm, mm.
Och Bach.
Mm. Bach var ju väldigt matematisk i sin struktur.
Ja, det sägs ju så.
Mm. Min intellektuella mentor och medförfattare Douglas Hofstadter, han är ju stort Bach-fan. Han skrev ju den här boken Gödel, Escher, Bach.
Exakt.
Som ju numera är kultförklarad. Och han är ju stort Bach-fan just för hans matematiska liksom briljans i sitt komponerande. Menar han i alla fall. Jag är inte expert på detta.
Jo, men för att vara på den nivån så måste man ha en matematisk kompetens. Bachs familj hjälpte ju honom skriva noter och han producerade ju musik oerhört snabbt till de här olika mässorna och sönerna och familjen var ju notskrivare.
Jaha, okay.
För att dra en parallell till det, att producera musik snabbt. Vi har ju haft en nutida tonsättare i form av Avicii i Sverige till exempel.
Just det.
Och det finns ju paralleller till det här med skrivarverkstäder och massproducerad musik. Vi har ju Strauss-familjen till exempel, som skrev dansmusik till salongerna och ungdomarna.
Mm.
Och där var det inte alltid så väsentligt vem som skrev det, utan det var ett team. Så det svenska musikundret som karaktäriserades av ett musikaliskt team som massproducerar, som man gjorde på den tiden, noter, nu för tiden inspelningar.
Mm. Det finns likhet här, menar du?
Ja, alltså. En stor likhet. Dansmusik, men det var ju mest Strauss-valser då. De som inte känner till Strauss så skrev han den här låten. Den till exempel. Men det var ju en stor hit.
Ja, just det.
Och det här var ju liksom 10 personer som skrev och manglade ut det här över dansscenerna. Och ungdomarna dansade som besatta och smått drogade. Så det var inte Tjejrumsstudien som kom på att man skulle vara ett kollektiv.
Det är ju intressant faktiskt. Det här visste jag inte någonting om. Ja, men det är roligt. Men du har ju gjort från då jazztolkningar av svenska psalmer och 1500-talshymner, så har du ju gjort så otroligt mycket annat. Du har spelat in en platta med Helene Sjöholm, du har gjort en platta med Mikael Rickfors. Det var faktiskt så vi lärde känna varandra för 25 år sedan eller var något sånt åt det hållet. Eftersom Micke är en gammal vän till mig. Och du har gjort en reggae, eller hur?
Ja, den senaste heter ju Reggae Loves Jazz. Och varför jag gjorde den var det att reggae har en sån fundamental enkelhet. Och jag, ju äldre jag blir, desto mer uppskattar jag enkel musik och enkla beats i trummor och bas. Och om du tänker dig att du håller ett tal någon gång, så vill du inte bli störd hela tiden. Jazzmusiken har ju det ibland, det beror ju på vad man har för smak, men som jag känner idag, att de alla spelar i munnen på varandra som någon slags följa John, inte alltid passar mig, utan jag känner att jag vill i den här musikaliska berättelsen som jag försöker förmedla, som är viktig för mig, så känner jag att om kompositionen, i det här fallet trummor och bas, är fundamental som en slags grund, så kan jag uttrycka mig fritt och kunna improvisera och föra mitt tal, mitt musikaliska tal, min berättelse vidare.
Mm. Ja, jag förstår. Är det inte så att det har kommit en film om Bob Marley nu, apropå reggae?
Jo, det är en spelfilm, exakt. Jag har inte sett den. Men
inte jag heller. Intressant. Han var ju ändå en tongivande reggae-artist, får man ju säga. Men hur kommer det sig att du liksom har jobbat med så himla många olika genres? Alltså från klassiskt via salmer till sångar, skivor med Rickfors och Sjöholm, till reggae. Och sen också fusion jazz-grejer, eller hur? Det är väldigt brett.
Det är väldigt brett, och egentligen började det ju med den här souljazzen och den svarta musiken. Men jag måste nog återkoppla det här till min pappa någonstans igen. Mm. För han försökte ju uppfostra mig att jazzen var någon slags högre musikform, vilken den inte är. Men jag tror att jag blev lite skadad av den tron eller den uppfostran. Och därför så påverkade det mig så att jag liksom sökte andra former och uttryck. Och när man inte får vara helt i fred i sin utveckling. Mm. Utan att man får liksom ständigt goda råd. Jag är ju så nu när jag har ju Ludvig och Emma, de är 16 och 18.
Till att få barn, ja, just det.
Ja, och Maria, min fru. Men jag, en sak, jag försöker låta dem vara i fred på något sätt. Att man utvecklar sin självständighet, att man går sin egen väg och hittar sin egen motivation är väldigt viktigt. Så jag tror det här hänger ihop psykologiskt med det som jag nyss berättade. Mm. Att man, om man är lite hårt hållen, liksom så här att en viss disciplin klart behövs ju för att lära sig saker. Men det får inte gå till överdrift. Och då tror jag att jag på något sätt bar med mig jazzen hela tiden. Hade jag inte kommit in, jag kan ibland, det låter ju förmätet att säga, jag kan ångra att jag gick musikhögskolan egentligen. Vi hade en anställning på Stadsteatern och skrev musik när jag var 20. Så tänkte jag, ska jag åka ner nu till musikhögskolan och söka in dit? Jag var väldigt tveksam. Så gjorde jag det, så kom jag in där. Mm. Men det ledde egentligen till att man träffade folk på Färsing och egentligen den marknaden, jazzmarknaden som var då, och det är ju fortfarande ganska obefintlig. Den kanske har ändrats en smula, men jag var ju egentligen inne på låtskrivande mer och mer. Mm. Det är lustigt så, för att jag har ju alltid spelat jazzinfluerat piano, men jag har aldrig skrivit jazzlåtar. Jag har skrivit mera poplåtar och visor, och det avspeglas sig i de här skivorna med Helene Sjöholm.
För det är ju dina egna låtar. Ja.
Det är ju mina egna låtar, och då har jag även skrivit text. många gånger. Så jag har haft samarbete med Keith Reed som skrev White Shade of Pale till exempel. Han har nyss gått bort tyvärr. Mm. Men han har skickat gäng texter till mig, så vi hade ett projekt. Men anledningen till att jag har jobbat i olika genrer, det tror jag härleder från min uppfostran och det sökandet som uppstod, kan man säga, på grund av det. Och sen är det klart att man måste växa upp och fatta sina egna beslut. Men min väg har ju varit ganska kantig och den har varit ganska sökande onekligen. Mm. Men det jag alltid kommer tillbaks till är förhoppningsvis den musikaliska berättelsen och att det finns någon gemensam nämnare där och i pianospelet. Och i anslaget.
Och vad är då den gemensamma nämnaren? Om vi verkligen går existentiellt på den här frågan. Vad är den gemensamma nämnaren för dig?
Ja, men det jag nyss sa, det är ju egentligen är det väl berättelsen. Mm. Att vilja uttrycka någonting. Och varför vill man uttrycka någonting? Och som Johan Norberg, en kompis och gitarrist, sa. Musiker är lite dysfunktionella. Jag kanske varit lite dysfunktionell. Varför har jag varit det? Ja, då får vi gå tillbaka till uppfostran. Den har jag redan varit inne på. Mm.
På vilket sätt var du dysfunktionell då? Eller är?
Nej, men jag kommer ihåg när jag var liten hade jag till exempel tvångstankar.
Okej.
Okay. Man säger OECD, säger man.
Just det. Vad är det förkortning för? Obsessive compulsory disorder?
Ja,
något åt det hållet, va?
Det stämmer.
Hur yttrade sig det?
Ja, jag kunde stå vid spisen och kontrollera att plattorna skulle vara avstängda. Jag kunde svårt att komma igenom en text, kommer jag ihåg. Om vi går tillbaka till uppfostran då till exempel, så hade vi min pappa som var lärare, han förstod inte varför jag inte kom igenom texten. Mm. Och på den tiden var väl inte såna här psykologiska kunskaper så vitt spridda liksom, så det var svårt också för vuxna att förstå, gissar jag. Men jag hade egentligen inget, ja, det blev som en lite inlärningsstörning på något sätt. Och då för att komma runt det liksom, så tror jag musikskapandet blev min väg att gå.
Men jag tänker också, när du säger tvångstankar, tänker jag också så här, kan den egenskapen som ju förstås var liksom handikappande i vissa avseenden kanske, kan den också ha varit en tillgång då i något sammanhang?
I viss mån, men jag tror också det är en myt. Mm. Kommer du ihåg den här gamla, som var populär för jättelänge sedan, Alice Miller? Hon skrev ju att den konstnärliga uttrycken ges alldeles för stort uttryck egentligen. Och i viss mån, och det låter ju kanske förmätet, men i viss mån förstår jag den tanken att jag tycker priset är för högt att betala faktiskt. Mm. Om vi kallar det för någon slags dysfunktionalitet. Tångstankar är ju det. Mm. Och sen finns det ju grader av det. Ja, det finns klart. Ju folk som duschar i veckor. Och det gjorde inte jag. Jag nöjde mig med att komma för sent till lektionerna. För jag stod och stirrade på spisen. Och sådana här problem att komma igenom texten. Mm. Det är klart att jag har tänkt på det där många gånger. Ibland har jag tagit det med mig in på scenen. Och så, jag tycker inte att det är värt det. Jag tror faktiskt att det har varit mera nackdelar än fördelar.
Jag förstår. Ja.
Men däremot,
man ska inte romantisera det.
Nej, jag tror inte det. Nej. Däremot så är det naturligtvis två sidor av samma mynt. Jag kan ju inte bortse från min historia.
Nej, just det. Precis, det kan ju vara två sidor av samma mynt även om nackdelarna överväger, så att säga.
Ja.
Men det är ändå, det där är väldigt, väldigt intressant. Hur gjorde du för att komma ur de allt för negativa aspekterna på det där då?
Ja, men när vi fick barn för 18 år sedan så blev man ju mindre självcentrerad till exempel. Och det
hjälpte?
Det hjälper ju. Mm. Sen så finns det ju, jag vet en god vän, Olof Böckard, han har, säger, och det säger man, har sagt läkare också, sånt där går aldrig helt ur, men det kan mildras så att säga.
Ja, just det. Ja. Var det också så här att du ville kolla liksom att du hade låst ytterdörren jättemånga gånger?
Ja då, oja.
Mm. Alltså, ja, intressant, intressant. Okej, men Nog om detta, men vad är dina planer framåt nu då? Jag vet ju att du ska ha en konsert i maj. Kan du inte berätta om den i Stockholm?
Jo, den 26 maj som är mors dag, då ska jag bjuda in mina musikaliska vänner. Och vi har ju pratat om olika skivor. Och en skiva som fick en Grammis och sålde guld, den hette Helen Sjöholm och Anders Widmark, Genom varje andetag. Mm. Så hon är ju en självskriven gäst. Och sen så har jag min gamla vapenbroder Claes Jansson. Jag skrev en låt en gång till honom som heter Har du kvar din röda cykel? Som den äldre generationen känner till. Men jag vet att när Lasse Berghagen var... Vi kommer att spela på Soliden scenen. Det är därför jag nämner... På Skansen, det är därför jag nämner Lasse Berghagen. Mm. Så då var det tittarnas favoritlåt. Hette just Har du kvar din röda cykel? Den kommer vi spela.
Och du har skrivit den?
Ja.
Okej.
Okay. Och sen så har vi Zoe Feiner som jag har jobbat med ett tiotal år. Hon just har varit med det. På lite skivor och så.
Sarah Dawn Finers syster.
Exakt. Och Zoe står minst sagt på egna ben. Och hon kommer också vara en gäst. Sen har vi två sångkörer, Lidingö. Vi sitter ju på Lidingö nu, så att Lidingö mot tättkör. Sen har vi en Maria Magdalena kammarkör kommer också vara med. Och så har jag med min trio.
Wow, vilken kväll alltså. Eller eftermiddag, för det är på eftermiddagen, eller hur?
Ja, det blir på eftermiddagen klockan 16.
Mm. På Skansen alltså?
På Skansen i Stockholm.
Och vilket datum säger du igen?
26 maj, morsdag. Då tar ni med er mamma och mormor kommer.
Underbart, det ser vi fram emot. Vi får hoppas att det är bra väder. Anders, otroligt kul att ha dig som gäst i Fritankes podd. Stort tack för att du var med.
Tack.